Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Amma ba'd. Vi fortsätter idag att läsa från Imam Tirmidhis Jami' hadither från kapitlet av Zuhud. Och idag, bi'idhnillah, ska vi försöka avrunda detta kapitel. Och som vi sagt innan så väljer vi att läsa de autentiska haditherna. Och vi hoppar också över själva berättarkedjan och nämner endast el-metten. Bi'idhnillahi ta'ala. Författaren säger bab maja'a fi dhihab afan. I kapitlet innan. Bab maja'a fi sabr ala al-bala. Kapitlet vad som har nämnts beträffande att ha tålamod i motgångar. Kapitlet vad som har nämnts beträffande att ha tålamod i motgångar. Och han nämner här hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Idha arada Allahu bi 'abdihi al-khayr, 'ajjala lahu al-'uqubata fi ad-dunya, wa idha arada Allahu bi 'abdihi ash-sharr, amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwaffa bihi yawm al-qiyamah." I denna hadith så säger profeten alaihi salatu wassalam: om Allah vill sin tjänare gott så påskyndar han straffet för honom i detta liv. Och om Allah vill en tjänare ont så skjuter han upp straffet tills han får det i fullo på domedagen. Och med samma berättarkedja säger Tirmidhi så säger profeten sallallahu alaihi wasallam: inna idham al-jaza ma idham al-bala. Ju större prövning, ju större belöning. Wa inna Allaha idha ahabba qauman ibtalahum. Och om Allah älskar ett folk så kommer han att pröva dem. Faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhata falahu as-sakhat. Den som är nöjd kommer Allah att vara nöjd med, och den som är arg kommer Allah att vara arg på. I denna mycket mäktiga hadith så säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att om Allah vill ett folk gott så kommer han att påskynda deras straff i dunya. Varför? För vi är en umma, ett samfund som bi'idhnillahi får våra straff i detta liv och inte straffas i nästa liv. Allah straffar den här umman, som du har nämnt i vissa hadither, med jordbävningar och andra motgångar i detta liv. Så att de lämnar den här jorden syndfria och får gå in i paradiset direkt i nästa liv. Och det här är då generellt, och sen finns det ju specifikt vissa människor som också kommer att straffas i nästa liv. Men om Allah vill en tjänare gott, här har vi kriteriet, då kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ge honom motgångar i det här livet. Allah kommer ge honom straff, uquba, i detta liv. Och om Allah vill en tjänare ont, så kommer han att hålla tillbaka straffet tills det att han får det i fullo på domedagen. Yani han får hela straffet på domedagen. Så människan ska inte se det som någonting negativt att hon får motgångar i det här livet. Kanske blir sjuk, kanske förlorar någon som man älskar, kanske drabbas av diverse problem. Det här kanske är någonting som suddar bort dina synder. Någonting som höjer dig i nivåer hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så motgångar är tecken på gott. Medans personen som Allah vill ont skjuter han upp straffet för till nästa liv. Och så sa profeten alaihi salam att ju större motgång, ju större belöning. Ju större motgång, ju större belöning. Yani, ju svårare sjukdom, ju mera synder suddar den bort. Ju mera belöning får du. Och ju högre upp kommer du nästa liv. Så ju större motgångar, ju större belöning. Och om Allah älskar ett folk, så prövar han dem. Till skillnad från det som många tror, att när de drabbas av en motgång att alla inte tycker om dem. Alla vill dem inte gott. Och det här är fel. Man får inte tänka ont om Allah subhanahu wa ta'ala. Man ska alltid tänka det bästa om Allah. Och här finner vi att de som Allah älskar prövar han. Men ju mer Allah älskar att folk, ju mer kommer han att pröva dem. Det är ett tecken på gott att en människa prövas i det här livet. Så den som är nöjd kommer Allah att vara nöjd med. Vad menas med nöjd? Jo, Allah subhanahu wa ta'ala sätter dig på prov. Allah ger dig motgångar. Och du tackar Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal. Du vet att det är från Allah att det är en prövning. Och tackar Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli hal. Och om människan däremot blir arg och börjar ifrågasätta och säga varför jag och varför Allah har straffat mig och inte accepterar läget och är arg på Allah, så kommer Allah att vara arg på honom. Människan kommer att prövas. وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَشَرِّ فِتْنَ. Alla prövar oss i det här livet. Och då har man två alternativ. Antingen är man nöjd, man accepterar ödet, eller så är man arg. Är du nöjd, alhamdulillah, du får belöning. Allah suddar bort dina synder. Är du arg så får du ingenting alls, utan du får Allahs fred. Så vad väljer man? Man väljer att acceptera. Men att acceptera betyder inte heller att till exempel man inte får försöka bli av med denna motgång. Man ska inte heller missförstå detta. En person som blir sjuk till exempel. Är det fel att be Allah om att bli frisk? Är det? Nej. Nej. Är det fel att äta medicin eller gå till läkaren? Nej, det är inget fel med det. Blir du sjuk, gör dua. Att du ska bli frisk, ät medicin, gå till läkaren, gör ruqya. Det är inget fel med det. Så det betyder inte att man typ inte får försöka bli av med den här motgången. Utan motgången finns och kallas. Det är också någonting som är rekommenderat i islam, att om man är sjuk, att försöka bli frisk, att äta medicin och liknande. Ja. Sen så nämner författaren hadith Aisha radiyallahu anha, där hon sa: Ma ra'aytu al-waja'a ala ahadin ashadda minhu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Här säger Aisha radiyallahu anha: Jag har aldrig sett någon som har haft en svårare sjukdom än Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Och denna hadith nämns också i Bukhari, Kitab al-Marad. Ja. Profeten Muhammad alaihissalam var den som var den bästa människan, den mest älskade människan hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och han fick den här motgången när han dog, yani, så prövades han och var sjuk. Och som vi har berättat tidigare, så hade han en handduk som han doppade i vatten och la på pannan för att kyla ner den här enorma febern som han hade, alaihissalatu wassalam. Och när, jag tror det var Abu Sa'id al-Khudri, la handen på den här blöta handduken, så kände han värmen från profeten Muhammeds feber, alaihissalatu wassalam. Och han sa: Ja Rasulullah, det är som att du har dubbel feber. Är det för att ni ska ha dubbel belöning? Och då så sa profeten: Ja, att vi profeter, ja, ni får dubbla prövningar. Alayhi salatu wassalam. Så här har vi då den bästa människan som får dessa hårda prövningar. Så människan ska inte tänka, om han blir väldigt sjuk eller får motgångar, att han är dålig eller någonting sånt. Utan det är kanske till och med ett tecken på att Allah vill människan gott. Den som Allah älskar prövar han. Sen berättas det från Mus'ab ibn Sa'd, från hans far, att han sa: Ja Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'an, vem av folk har de hårdaste prövningarna? Då så sa profeten alayhi salatu wassalam: al-anbiya thumma al-amthal fal-amthalu. Profeterna är de som har de hårdaste prövningarna, och sedan de som går i deras fotspår, eller de som är närmast till profeterna. فَيُبْتَلَى الرَّجُلْ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ. En man prövas i enlighet med sin religion. Om han är stark och fast i sin religion, så blir prövningen hårdare. Och om han är svag i sin religion, så prövas han i enlighet med sin religion. Och prövningarna fortsätter att drabba den troende tills det att han går utan synder på jorden. Och denna hadith är Hassan Sahih. Så här frågades Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vem av folk har den hårdaste prövningen? Och då så sa han att det är profeterna. Profeterna är de som har de största prövningarna i det här världsliga livet. Och vem kommer sen? Al-amthal fal-amthal. De som följer profeterna mest. Ju mera och ju närmare man är profeten alaihi wasallam, ju hårdare prövningar kommer man att få. Och i en annan hadith så sa han as-siddiqun, kommer efter profeterna. Och i en annan riwaya sen al-ulama. Och det finner vi att det här är dessa som verkligen är profeternas arvtagare, de som går i profeternas fotspår alaihi wasallam. Så ju starkare man är och ju mer man följer profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ju mera prövningar kommer man att få. Och så sa han att en man prövas i enlighet med sin religion. Är du stark i religionen kommer prövningarna vara hårdare. Är du svag i religionen så kommer prövningarna att vara lättare. En person prövas i enlighet med sin religion. Och man förstår också av den här meningen att Allah inte kräver eller sätter oss på ett större prov än vad vi klarar av. Eller hur? Ibland så får man höra folk säga, ja men jag prövas med sådana prövningar att det är för mycket. De vill bara typ ta livet av sig. Att det här är något jag inte klarar av. Nej, inshallah du klarar av det. För Allah kommer inte pröva dig med någonting som du inte klarar av. Så är du stark i religionen så blir prövningen hårdare. Är du svag så blir prövningen svagare. Och sen så sa profeten alaihissalam att prövningarna fortsätter att komma till den troende tills det att han går utan synder på jorden. Genom mashallah du prövas med motgångar och problem som suddar bort dina synder. Sjukdomar, fattigdom, folk som kanske talar illa om dig, folk som kanske behandlar dig dåligt. Allt det är prövningar. Det finns massa prövningar och motgångar som suddar bort dina synder. Profeten al-Islam sa till och med huvudvärk, till och med sorger, oro, besvär, till och med om du sticker dig på en liten tagg så suddas synderna bort. Subhanallah. Så de troende blir förlåtna med detta tills det att han går syndfri på jorden. Och mashallah, vad händer med den som dör utan synder? Ska han straffas på domedagen? Nej. Inshallah, han får gå till paradiset. Och här kan vi också lägga till vikten av att ständigt göra tauba. Vi nämnde att Allah subhanahu wa ta'ala straffar den här umman i det här livet istället för nästa liv. Och utan tvivel så är straffet i nästa liv mycket hårdare. Straffet i graven, straffet på domedagen och straffet i helvetet. Wallahi, det är mycket lättare att straffas i detta liv. Men om du gör tauba och du gör istighfar och du blir förlåten för dina synder, så bi'idhnillahi straffas du inte. Då slipper du straffet, eller hur? Straffet är ju för att du har gjort någonting fel. Så gör man tauba så blir man inshallah och ta'ala förlåten. Vad säger Allah Azza wa Jal? وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Att Allah skulle inte straffa dem när de bad om förlåtelse. Så att be om förlåtelse är något som skyddar dig från Allahs straff. Det är också något som suddar bort våra synder. Och det har vi också nämnt tidigare, de här 10 sakerna som suddar bort våra synder. Sen nämnde författaren en liknande hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Ma yazalu al-bala'u bil-mu'min wal-mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alayhi khatiyah." Motgångarna fortsätter att drabba de troende männen och kvinnorna i dem själva, i deras barn och deras egendom tills det att de möter Allah utan synder. Och Sheikh Albani säger att den här hadith är hasan sahih. Så motgångarna nämndes generellt i förra hadithen. Att motgångarna suddar bort våra synder. Här nämndes lite mer specifikt. Motgångar i dig själv, motgångar i dina barn och motgångar i din egendom. I dig själv, det kan vara sjukdomar, det kan vara oro, sorg, besvär och liknande saker. Dina barn, det kan vara att du förlorar ett barn kanske. Någon Mosiba drabbar människan. I människans pengar, egendom, kanske också förlust. Tills det att han möter Allah utan synder. Sen säger författaren Bab Maja'a fi Dhihab al-Basar. Kapitlet vad som har nämnts beträffande att förlora synen. Att bli blind. Och han nämner här två stycken hadither. Det första är hadith Anas radiyallahu anhu. Där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Inna Allah yaqul. Allah säger. Vad kallas det för? Om det är en hadith där Allah säger. Hadith Qudsi. Inna Allah yaqul. إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. ما شاء الله. الله säger i denna hadith, om jag tar min tjänares två ädla saker i dunya, så har han ingen annan belöning hos mig i nästa liv förutom paradiset. Och i nästa hadith som är liknande så säger Allah subhanahu wa ta'ala, men أذهبت حبيبتي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. Den som jag tar ifrån hans två kära och sen är tålmodig och förväntar sig belöning, kommer jag inte acceptera att han får någon annan belöning än paradiset. Den enda belöningen han har hos mig är paradiset. Så i båda dessa hadither finner vi att belöningen för att förlora synen är paradiset. Och i ena hadithen så sa profeten alaihissalam habibatay, och i den andra karimatay. En hans två ärade eller hans två älskade. Människan älskar sina ögon, sin syn. Det är från de viktigaste av våra sinnen är just synen. Att kunna se vad som händer. Men om människan prövas med att han förlorar synen och blir blind, så har han här en stor belöning att vänta hos Allah subhanahu wa ta'ala. Men också på villkor. Vad sa profeten alaihissalam i andra hadithen? Fasabara wa ihtasaba. Han har tålamod och han förväntar sig belöning från Allah. Då får han inshallah paradiset. Ja. Och vi finner att många av våra ulema prövades med detta. Eller hur? Vilka av våra ulema i denna tid har förlorat synen eller var blinda? Sheikh bin Baz, rahimahullah. Vem? Nam, Abdelaziz al-Sheikh. Sheikh Ibrahim al-Sheikh, som var den förra muftin före Sheikh bin Baz. Ja. Var han blind också? MashaAllah. Taqidin al-Hilali. Sheikh Salih Sahimi, ahsant. Sheikh Ubaid al-Jabiri. Det är några av de ulema, stora ulema idag som mashallah har förlorat synen. Men till och med som forskarna säger att när man förlorar ett sinne så stärks de andra. Därför finner man ofta att de här ulema är väldigt skarpa. De kan otroligt mycket, har jättestarkt minne. Som han alla. Och när man läser om Sheikh bin Baz och liknande, det är otroligt vilket minne de hade. De blev äldre än 80 år och mashallah kunde Koranen och hadither och mashallah, otroligt alltså. Minns på vilken sida i en bok saker och ting står på. Ajib, yani. Subhanallah. Mashallah. Tayyib. Sen så säger författaren Bab, kapitel. Och jag vet inte om jag nämnde tidigare, men vissa av muhadithin nämner en kapitel med rubriker och så nämner de bab, alltså kapitel, och då brukar det ofta vara ett kapitel som är relaterat till det som är innan, när de bara säger kapitel, bab, att det hänger ihop med det innan men ändå handlar om någonting eller liknande, inte exakt samma sak. Och han nämner här hadith Jabir radiyallahu anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att folket av Afia, folket som hade det bra i detta liv, kommer på domedagen när de får se folket som prövades, vilken enorm belöning de får, kommer då att önska att de i det här livet hade fått sitt skinn avslitet från kroppen med järngafflar Och denna hadith är då Hassan enligt Sheikh Albani. Genom vad händer på domedagen? Du har två sorters människor. Ahlul Afia och Ahlul Ibtila. Folket som prövades, Ahlul Ibtila. Och folket som levde i Afia. De var friska, de var mätta och de hade pengar och tak över huvudet och levde. Är ni bekvämt? Folket av Afia kommer på domedagen att önska att de i dunja fick skinnet, huden avsliten med järngafflar. När de får se den stora belöningen som folket av Ibtila får på domedagen. In folket av Ibtila som prövades i det här livet kommer få en sån enorm belöning på domedagen. Så att resten av folk kommer att önska att de också prövades i det här livet. Ja. Sen så nämner författaren några hadith som inte är autentiska. Men såg en färg det här beträffande en av dem som berättar en av dessa svaga hadither. Al-Faida. Det var en man då som är daif, Yahya ibn Abdullah. Yahya ibn Ubaidillah. Det var en intressant berättelse här. Shu'ba qala Shu'ba ra'aytuhu yusalli salatan la yuqimuha fataraktu hadith. Subhanallah. Shu'ba som var en av de största imamerna i hadith. Han sa, varför tog han inte hadith av den här mannen? Han sa, jag såg honom be, men han bad slarvigt. Så jag lämnade hans hadither. Han blev daif och han tog inte hans hadither för att han bad inte yani, som han ska be. Han var inte noggrann med bönen. Alltså utförandet av bön. Han bad, men själva utförandet. Istället för väldigt noga. En person som inte ber som profeten a.s.w. be annorlunda, kallas hans hadith inte värd att ta. Men det visar också vikten, hur viktigt det är att be korrekt. Att be så som profeten bad alaihi salatu wassalam. Och det är ofta någonting man kan se som handlar om du reser, kommer till en främmande moské och du ser en person som ber enligt sunna. Han lyfter händerna, pekar med fingret, han säger amin och sådär. Han ber enligt profetens bön alaihi salatu wassalam. Då är det inshallah ett gott tecken att den här personen är mån om sunna. Men om du ser folk som fuskar och säger det är inte viktigt och varför sitter ni selfies och pratar om hur man ska peka med fingrarna i bönen och sånt. En person som tar lätt på bönen är en person som tar lätt på hela religionen. Utan sahaba var måna om att följa profeten Al-Islam i alla detaljer. Och det är också Ahli Sunna wal Jama'a. Ja. Sen säger författaren Bab ma ja'a fi hifd al-lisan. Kapitlet vad som har nämnts beträffande att akta sin tunga. Att inte tala med någonting förbjudet. Och det här är en väldigt viktig egenskap som de troende måste ha. En muslim är försiktig med vad han säger. Och en av de farligaste saker är just tungan. Och därför när profeten Muhammad a.s. berättade om vägen till paradiset. I den kända hadithen som finns i Arba'in Nawawi. Då Mu'ad frågade honom om vägen till Jannah. Och vad som ska skydda honom från elden. Så nämnde profeten a.s. de viktiga sakerna som man måste göra för att komma till paradiset. Och så sa han i slutet på hadithen, ska jag inte berätta för dig vad som styr allt detta? Och då så sa Mu'ad, jo ja Rasulullah. Och då så tog profeten tag i tungan a.s. Och han sa, kuffa alayka hada. Akta den här. Akta dig för tungan. Kontrollera tungan. Behärska tungan. Och då så sa Mu'ad i förvåning, ja Rasulullah, ska vi stå till svars för det vi säger? Och då så sa profeten a.s. i förvåning till hans fråga, faqilat ka ummuk, må du förlora din mor, vilket är ett uttryck som araberna använde. Är det någonting annat än tungans konsekvenser som får folk att kastas på sina ansikten i elden? Ja, det är tungan har konsekvenser. Man kommer att skörda det som man har sagt i det här livet på domedagen. Ma yalfidhu min qawl illa ladayhi raqibun atid. Som Allah säger att man yttrar inga ord förutom att det finns änglar beredda att skriva ner allt man säger. Varenda ord du säger skrivs ner. Sanaktubu ma qalu. Vi kommer att skriva ner det de sa. Så man ska akta sig. Allt du säger skrivs ner. Och det man säger i det här livet kan delas in i tre kategorier. Det som är för dig, det som är emot dig och det som är likgiltigt. Det som är för dig, det som är gott, det som är vikr. Läsa Koran. Tala om kunskap. Tala om Allah. Påbjuda det goda. Förbjuda det onda. Ge nasiha. Allt det här är khair som du belönas av. Det som är emot dig, motsatsen. Ljuga, baktala, smutskasta, sprida skvaller. Hitta på saker om folk och så vidare. Allt det här är dåliga saker som folk använder tungan till. Och det kommer vara mot dem på domedagen. Och sen det som är likgiltigt. Det som vare sig är för eller emot dig. Du säger vad fint väder det är eller någonting sånt. Det finns inga hasanat och det finns inga sayyat i att säga detta. Men muslimer ska vara mån om att tala gott. Så som profeten Muhammad al-Islam sa. Att låt den som tror på Allah och den yttersta dagen endast tala gott. Fäljakul khayran awliyasmut. Eller var tyst. Har du inget bra att säga, var tyst. Det är en väldigt viktig egenskap i muslimen att han är försiktig med det han säger. För wallahi, ett enda ord, en mening, kan få människan att falla på sitt ansikte i helvetet i 70 år. Som det har berättats autentiskt från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalima, la yulqi bihi bal. Han trodde inte att det var så allvarligt som det var. Men han fick Allahs vrede och faller 70 år i helvetet på grund av ett ord han sa. Man ska akta sig. När man säger fula saker om folk, man anklagar folk utan bevis, man är snabb i att kasta kommentarer och så vidare. Man ska vara försiktig och bekräfta, vara säker. Även om det är sant, finns det någon nytta i att säga detta? Det kanske är bättre att vara tyst och så vidare. Så muslimen är i alla fall försiktig. Och han nämner här många, mashallah, mycket vackra och viktiga hadither i detta kapitel. Och den första hadithen är hadithen som berättas från Abu Umama, från Uqba ibn Amir, där han sa, ja Rasulullah, man najat. Ja Rasulullah, vad är räddningen? Vad är frälsningen? Då så sa profeten a.s. Amlik alika lisanak. Kontrollera din tunga. Wal yasa'ak beytuka. Och låt ditt hem räcka till. Wabki ala khati'atika. Och gråt över dina synder. Denna hadith är sahih. Så här frågade Uqba ibn Amr Rasulullah a.s. Vad är vägen till räddning, frälsning? Och då så sa han tre stycken saker. Vad var den första? Amsik alika lisanak. Kontrollera din tunga. Viktigast. Och sen låt ditt hus räcka till. Vissa lärda säger här, yani, låt ditt hus vara en plats där du, yani, sysselsätter dig med Allah subhanahu wa ta'ala. Lyda Allah och hålla dig borta från dåliga människor och dåliga platser. Och andra lärda nämner att den här, just den här meningen, låt ditt hus räcka till, handlar om tider av fitna. Eller uzla. I tider av fitna ska man inte ge sig in i fitna, utan man ska dra sig tillbaka och hålla sig borta från dessa fitna, dessa motgångar och prövningar. När till exempel muslimer slåss med varandra om makt. Onödiga saker som sker nu i många muslimska länder. Vad gör du då? Ska du vara med det här partiet, den här gruppen? Nej, var inte med någon. Gå hem, lås dörren. Var själv. Tills det är över. Alhamdulillah. Om det går över, du går ut och du har inte någon muslims blod på händerna. Men är man medaktig och medskyldig så är det svårt. Om du har skadat en muslim, vad ska du göra på domedagen? Vad ska du göra inför Allah subhanahu wa ta'ala? Och det är också ett ämne man kan tala om någon gång, eller uzla. När är det rekommenderat att dra sig tillbaka? Vissa av sahaba drog sig tillbaka och bodde på landet. Långt bort från alla problem. Och om någon skulle göra det idag så skulle jag inte klandra honom. Om någon skulle bara flytta ut och bo i bushen, jag skulle förstå honom. Wallah, det är så mycket fitna i världen. Eller hur? Släng datan, släng mobilen. Allas, lev utan el. Inshallah, du lever lycklig. Och sen gråt över dina synder. Yani, ångra dig för dina synder. Ångra dig för de fel du har gjort. För ånger är också en del av tauba. En muslim känner ånger för det hon har gjort, för det han har gjort i det här livet. Ja. Sen så nämner författaren en hadith från Abu Sa'id radiyallahu anhu från profeten Muhammad alayhi salam, där han sa om Ibn Adam, eller när Ibn Adam vaknar på morgonen, i det asbaha, när morgonen faller in, så säger alla hans kroppsdelar till, eller alla hans kroppsdelar ödmjuka sig för tungan och säger ittaqillaha fina, frukta Allah vad beträffar oss, vi är en del av dig. Om du idha istaqamta istaqamna, om du går den raka vägen så kommer vi också gå den raka vägen, och om du avviker så kommer vi också att avvika. Och Sheikh Albani nämner att den här hadith är hasan. Så vad händer här? Varje morgon så talar kroppsdelarna till tungan. Vissa lärde sig att det är på riktigt, andra säger att det är bildligt talat. Och vad är det de säger för någonting? Jo, de säger ittaqillaha fina, yani frukta Allah vad beträffar oss, vi är en del av dig. Om du går rätt så går vi rätt. Kroppsdelarna säger till tungan, om du går rätt, agerar rätt, så kommer vi också att agera rätt. Om du gör fel så kommer vi också att hamna fel. Varför? För tungan styr, som vi sa. Tungan styr. Människan går ju vilse med tungan. Och tungan kan få hela kroppen att hamna i helvetet. Eller hur? Ett enda ord, en mening, kan få en människa att hamna i helvetet. Så tungan styr då kroppen. Och därför är det viktigt att ha istiqama. Att vara försiktig med vad man säger. För talar man korrekt så kommer man också agera korrekt. Talar man felaktigt så kommer man också att agera felaktigt. Och därför nämner också ulema här att tungan speglar vad som finns i hjärtat. Eller hur? Från ett friskt hjärta, ett fint hjärta, ett rent hjärta, kommer det att komma ett gott tal. Eller hur? Från ett sjukt hjärta, ett svart hjärta, ett hårt hjärta, ett mörkt hjärta, kommer det komma fula saker. Högmod, baktal, skvaller, smutskastning, gör narr av folk och liknande saker. Så tungan återspeglar vad som finns i hjärtat. Och hjärtat är ju kroppens konung, som ulema säger. Konungen i kroppen är hjärtat. Och kroppsdelarna är soldaterna som lyder konungen. Så är hjärtat friskt så kommer kroppen också agera bra. Är hjärtat sjukt så kommer kroppen att agera dåligt. Ja. Så därför är det väldigt viktigt att människan alltid strävar i att försöka korrigera sitt hjärta. Att ha ett rent hjärta. För då kommer inshallah det också att ge friska gärningar och ett gott tal. Ja. Sen så nämner författaren den kända hadithen från Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, där Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: "Man yatakaffalu li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi atakaffalu lahu bil jannah." Den som kan garantera, eller den som kan slå vakt och skydda det som är mellan hans käkar och mellan hans ben, kan jag garantera paradiset. Eller den som kan garantera att inte använda det som är mellan käkarna. Och vad är det som är mellan käkarna? Tunga. Eller hur? Den som kan garantera att inte använda det som är mellan käkarna och det som är mellan benen, alltså könsorganet, fel, kan jag garantera paradiset. Och i nästa hadith som är liknande så sa profeten alaihi salam: "Man waqahu Allahu sharra ma bayna lahyayhi wa sharra ma bayna rijlayhi dakhala al-jannah." Att den som skyddas från ondskan mellan käkarna och ondskan mellan benen skyddas eller kommer att gå in i paradiset. Och det är samma mening av dessa hadither. Och här säger också Ibn Battal att den här hadithen bevisar att Människans största prövning i dunja finns i tungan och könsorganet. Och den som skyddas från ondskan av dessa två har skyddats från en enorm ondska. Så det är otroligt farligt. Tungan och könsorganet. Och vi finner att många människor, eller de flesta människor, har väldigt svårt att kontrollera dessa. Att inte använda tungan till de saker som Allah har förbjudit. Och att inte falla in i någon form av zina med sitt könsorgan. Allah al-musta'an. Men den som kan kontrollera och behärska dessa två är inshallah lovad paradiset. Sen så nämner författaren hadithen från Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi, där han sa: ja Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bihi, berätta någonting för mig som jag kan hålla fast vid. Då så sa profeten alaihissalam: qul rabbi Allah thumma istaqim, säg min herre är Allah och var sen fast på detta. Qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Då så sa han en följdfråga: ja Rasulullah, vad är det som du fruktar mest för mig? Och då så tog profeten alaihissalam tag i sin egen tunga och så sa han: hadha, denna. Så i denna hadith finner vi att Sufyan bad Rasulullah alaihissalam om ett råd som han kunde hålla fast vid. Där finner vi ofta från sahaba att de bad om vägledning, råd och kunskap som de sedan också höll fast vid. Så vad var rådet? Jo, qul rabbi Allah thumma istaqim. Säg min herre är Allah och var sen fast på detta. Säg min herre är Allah omfattar också, som ulema nämner, tron med hjärtat. Tron på Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket också omfattar korrekt tawhid. De tre kategorierna av tawhid. Qul rabbi Allah. Yani, ha den här korrekta tron på Allah i ditt hjärta. Thumma istaqim. Och sen, var sen fast på detta. Yani, implementera detta och agera ut med detta. Gör bra saker och håll dig borta från dåliga saker. Al-istiqama, att vara fast, att vara stadfast, att följa den raka vägen är något väldigt viktigt i muslimers liv. Thumma istaqim. Vi finner många människor vackla i det här livet, till höger och vänster. En dag ber de, nästa dag ber de inte. De hoppar över en salah en dag, de, och så vidare. Religionen är inte seriös. Eller de praktiserar religionen, men de har inte istiqama på den rätta menhaj. Ahli sunnah wal jama'ah. Salafiyya. De vet att det är rätt islam att följa Koranen och sunnen och sahaba. Att man inte ska associera sig med ahlul bidda och följa ahlul bidda. Men de är här och där. En dag på ikhwani-konferens, nästa dag khuruj med jama'at tablir, och nästa dag står han med Hizb ut-Tahrir, och nästa dag sitter han och dricker kaffe med khawarij. Han har ingen istiqama. Han har ingen thubut, yani. Han är inte fast på sanningen. Han är svag. Och det är något som är fel. Muslimen ska hålla fast vid islam och hålla fast vid, yani, den rätta islam, Ahlus Sunnah wal Jamaas metodik, och inte följa alla dessa avvikande vägar. Och sen så frågade denna sahaba: ja Rasulullah, vad är det som du fruktar mest för mig? Då så sa han: den här tungan. Ja subhanallah, om profeten alaihissalam fruktar för sahabas tal, vad ska vi då säga om oss idag? Allah musta'an. Så tungan är otroligt farlig om den missbrukas. Och den kan vara otroligt bra om den används på rätt sätt. Enligt, som ulema säger, det är ett tveeggat vapen. Kan användas till gott och ont. Så man ska vara väldigt försiktig med vad man säger. Och det är någonting som också nämns som en egenskap hos en muslim, en person av sunna, att han tänker innan han pratar. För du vet, de lärda sa att från salaf, när du väl har talat så kan du inte ta tillbaka det. Yani, innan du talar så äger du orden. När du har sagt dem så äger du inte längre orden. Du kan inte längre göra någonting åt saken. Sagt är sagt, kallas. Och hur många saker har vi inte sagt som vi ångrar i livet? Hur många gånger har vi inte tänkt, ja, staffa, jag skulle inte ha sagt det där. Jag skulle ha varit tyst, eller hur? Så att tänk dubbelt innan du pratar. Kommer det här att gynna mig eller skada mig? Ska nämna bara två hadither till, sen är vi färdiga. Författaren säger Bab, kapitel. Och här berättar han från Aun ibn Abi Juhayfa, från hans fader, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gjorde brödraskap mellan Salman al-Farisi och Abu Darda. Och ni vet ju att när al-Muhajirun skulle utvandra till Medina, så var ju al-Ansar i Medina, så gjorde profeten alaihi salam, eller gav profeten alaihi salam varje muhajir en broder från al-Ansar, en person som skulle ta hand om honom och hjälpa honom och ställa upp för honom. Så Salman al-Farisi blev då broder med Abu Darda. Och i hadithen här nämns då att Salman gick för att besöka Abu Darda, och han möttes av i dörren av Darda, Abu Dardas fru. Och hon var mutabaddila, yani hon hade inte på sig speciellt fina kläder. Så han sa, ma sha'nuki, vad är det med dig? Varför är du i det här tillståndet för? Och då så sa hon, inna akhaka Abu Darda laysa lahu hajatun fi dunya. Din bror Abu Darda bryr sig inte om dunya. Och en annan hadith, fin nisa i dunya. Han bryr sig inte om kvinnor i dunya. Och i en annan hadith lades det till, han fastar på dagen och ber på natten. Eller han har ingenting med kvinnor att göra. Om du fastar kan du inte vara med kvinnor. Om du ber på natten, hela natten, finns ingen tid för kvinnor. Så Salman i alla fall. När Abu Darda kom tillbaka, så serverade han mat till Salman. Och så sa han, ät, för jag fastar. Alltså Abu Darda sa till Salman, ät, jag fastar. Och då så sa Salman, jag kommer inte äta tills det att du äter. Jag kommer inte äta tills du äter. Så han bröt sin fasta och åt. Och när det var natten och de skulle sova, så ställde sig, eller Abu Darda ville ställa sig upp för att be. Och då så sa Salman till honom, nim, sov. Så han sov. Och sen ställde han sig upp för att be. Och då så sa han återigen, sov. Och när det var tid för fajr, så sa Salman, stå upp nu så kan vi be. Och sen så sa Salman till Abu Darda dessa mycket mäktiga ord, inna li nafsika alayka haqqa. Du har sannoliken skyldigheter mot dig själv. Wa li rabbika alayka haqqa. Och du har sannoliken skyldigheter gentemot din herre. وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقَّا. Och du har sannoliken skyldigheter jämt emot din gäst. وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقَّا. Och du har sannoliken skyldigheter jämt emot din familj. فَأَعْتِي كُلِّ ذِي حَقٍ حَقَّا. Så ge varje skyldighet, eller ge varje rättighet dess rätt. Och sen så sa de att de gick till profeten a.s. och nämnde det här uttalandet som Salman hade sagt till Abu Darda. Och då så sa profeten a.s. sadaqa Salman. Salman har talat sanning. Ja. Så i denna hadith lär vi oss många lärdomar. Bland annat så säger Ibn Hajar i Fathul Bari, han säger att det finns många fawaid i denna hadith. Han säger, mashru'iyyat al-mu'akhatu fillah, tillåtelsen av att göra brödraskap för Allahs skull. Wa ziyaratul ikhwan, och att hälsa på sina bröder. Salman gick ju för att hälsa på Abu Darda. Tayyib. Wal mabit 'indahum, och att sova över. Inte bara hälsa på, utan också sova över hos en kompis eller en broder. وجواز مخاطبة الأجنبية للحاجة. tillåtelsen av att tala till en främmande kvinna vid behov. Salman talade med Abu Dardas fru. Och fråga om, också vi lär oss också av hadithen att man kan fråga om saker där det finns en maslaha. Han frågade varför har du på de här kläderna för? Eller vad är själva syftet? Alltså vad har hänt? Ja. Och i hadithen lär vi oss också att man kan ge råd till muslimer, nushal muslim, och påminna dem som kanske har glömt bort. Och hadithen bevisar också dygden av att be i slutet på natten. Och hadithen bevisar också förträffligheten av att kvinnan förskönar sig för sin man. Det är det som är grunden. Men om Darda såg inget behov i detta, då Abu Darda inte hade något ene brydde sig om kvinnor. Och hadithen bevisar också kvinnans rättighet hos mannen. Att mannen har skyldigheter gentemot sin fru. Hadithen bevisar också husnul ishra. Yani behovet av att behandla kvinnan på bästa sätt. Och han säger man kanske också kan förstå av hadithen skyldigheten av att ha sex, att ha umgänge med frun. Att det är också hennes rättighet. Då han sa, och din fru har en rättighet över dig. Och i en annan riwaya så sa han, wa'ti ahlek. Att gå till din fru, yani ha umgänge med henne. Glöm inte bort henne. Nah. Och hadithen bevisar också, allt det här från Ibn Hajar, att det är tillåtet att förbjuda saker som är rekommenderade. Alltså han ville förbjuda honom den här dagen från att fasta och från att be jättelång nattbön. Om man tror att det här kan leda till att personen kommer att brännas ut eller kommer att tröttna. Att han gör någonting bra men han gör det för mycket. Att det kanske kommer skada honom. Då kan du säga stopp. Ta det lugnt. Alltså någonting frivilligt. Men du tänker att det här är för mycket. Det här är över hans kapacitet. Då kan du också då förbjuda honom från detta. Om du också tror att det här är något som kommer att göra att han försummar andra skyldigheter. Han kanske fastar på bekostnad av att göra någonting som han borde göra på dagen. Och han kanske ber på natten och inte då gör något som han borde göra på natten. Ja. Och han säger då att också Ibn Hajar att det har ju nämnts i vissa texter att man ska inte förbjuda någon från att be. Att det finns en wa'id. Alltså det är väldigt farligt i islam att förbjuda någon från att be. Han säger det här har inte med saken att göra. Utan det förbudet handlar om en person som förbjuder någon från att be vulmen och udwanen. Yani någon vill be på jobbet, han säger nej du får inte be på jobbet. På det här arbetet ber man inte till exempel. Det är yani förtryck, det är orättvist. Ja. Och han säger också att hadithen bevisar faran av att överbelasta sig själv med dyrkan. Och Sheikh Abdul Mohsen al-Abbad nämner också förklaringen på denna hadith. Hadith Anas ibn Malik, som ni har hört flera gånger. Då de här tre männen kom till profetens fru a.s. och frågade om hur han dyrkade Allah. Och en av dem sa, jag ska fasta varenda dag. Den andra sa, jag ska be hela natten. Och den tredje sa, jag ska aldrig gifta mig. Och profeten a.s. kritiserade dem. Eller han tillrättavisade dem och sa att jag fastar vissa dagar. Och bryter fastan andra dagar. Jag ber en del av natten och sover en del av natten. Och jag gifter mig med kvinnor. Den som avviker från min sunna är inte från mig. Så människan ska alltid försöka att finna en medelväg. Och man ska inte belasta sig med mer än vad man klarar av. Som det har nämnts i autentiska hadither. Man ska inte göra mera dyrkan än vad man klarar av. För det kanske leder till att man tröttnar och sen så ger man upp allting istället. Och Sheikh Abdul Mohsen nämner också att hadithen är ett bevis på att man kan be Qiyam al-Layl tillsammans. Men han säger det på villkor av att det sker spontant. Alltså oplanerat. Om du är hemma hos en kompis på kvällen och han säger jalla vi ber witr. Så kan ni be witr. Men inte att man säger som vissa moskéer, jag tror de gör här i stan, på torsdag kväll ber vi qiyam al-layl. Varje torsdag kväll. Det blir en bidda. Det är bara sunna i ramadan att man samlas i moskén och ber qiyam al-layl. Hemma, man kan be med sin familj, eller som vi sa, om det sker spontant att det är tid att be witr och din kompis be witr, kan du be med honom. Men att det då sker alltså oplanerat. Och sen sista hadithen. Där säger författaren Bab kapitel. Och han nämner här att Muawiya radiyallahu anhu skrev ett brev till Aisha Umm al-Mu'minin radiyallahu anha. Han sa: skriv till mig ett brev där du ger mig ett råd, men gör inte rådet för långt. Ett kort råd. Så Aisha radiyallahu anha skrev till Muawiya: salamun alayka. Amma ba'd. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Jag har hört Allah sändebud säga: man iltamasa ridha Allah bi sakhatin nas kafahu Allah ma'unatan nas, wa man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillah wakkalahu Allah ila an-nas. Wassalamu alayk. Mashallah. Mycket kort råd som Muawiya bad om. Muawiya bad här om ett råd från Aisha radiyallahu anha. Och hon skrev det här brevet till honom: salamun alayk. Det är också ett bevis på att det är tillåtet att säga salam i nekira, alltså i obestämd form. Salamun alayk. Man kan säga assalamu alaikum bi yani ma'rifa, bestämd form. Och man kan också säga salamun alayk. Alayka eller alaikum till en individ. Ja. Så hon sa då här: salamun alaik, amma ba'd. Och det är också sunna att använda det här uttrycket innan man börjar någonting. Amma ba'd. Jag har hört Allahs sändebud säga, alayhi salatu wassalam: den som söker Allahs välbehag på bekostnad av folks ilska kommer Allah att skydda från folk. Och den som söker människornas välbehag på bekostnad av Allahs ilska kommer Allah att lämna till folket. Och det finns ju en liknande hadith att den som söker Allahs välbehag på bekostnad av folks ilska kommer Allah att bli nöjd med. Och Allah kommer göra folk nöjda med honom. Och den som söker folks välbehag på bekostnad av Allahs ilska kommer Allah att bli arg över, och Allah kommer göra folk arga över honom. Så vad var det här rådet då? Jo, kortfattat, att ditt mål ska alltid vara att göra Allah nöjd. Man kan säga så här: vill du göra folk nöjd eller vill du göra Allah nöjd? Om det står i kontrast. Folk vill att göra en sak som kanske är haram, och Allah vill att göra en annan sak som är wajib eller någonting rekommenderat. Vad gör du då? Vem ska du göra nöjd? Pappa eller mamma säger gör någonting som är haram. Chefen på jobbet säger gör någonting haram. Och du vet att det är förbjudet i islam. Vem ska du behaga? Människor eller Allah? Nej, Ikhwan. Allah. Och vad händer då? Allah kommer bli nöjd med dig. Och Allah kommer göra så att folk blir nöjd med dig. Allah kommer skydda dig från deras ondska. Men om man gör tvärtom, om man vill göra folk nöjd på bekostnad av Allahs vrede, så blir Allah arg på dig. Och Allah gör så att folk också blir missnöjda med det i slutändan. Subhanallah. Varför? För Allah är den som äger våra hjärtan. Han är den som får folk att älska och hata. Så ibland tänker man väldigt kortsiktigt att om jag gör så här kommer de att tycka om mig. Men nej, det är Allah som gör att de tycker om det eller hatar det. Så tänk alltid först att du ska tillfredsställa Allah subhanahu wa ta'ala. Behaga Allah. För att behaga människor, att alla ska bli nöjda med dig, är ett omöjligt mål. Det går inte att uppnå. Folk kommer alltid tycka olika. Det spelar ingen roll om du är bästa människan. Profeten Muhammad al-Islam, var alla människor nöjda med honom? Nej wallahi, eller hur? Han hade många fiender. Trots att han var den bästa människan. På alla aspekter. Så att folk kommer bli nöjda med dig, glöm det. Eller hur? Så i alla fall, det viktigaste är att behaga Allah. Att göra Allah nöjd. Då kommer inshallah, Allah älskar dig och han kommer göra så att folket blir nöjda med dig. Alhamdulillah. Till skillnad från de som då vill behaga folk på bekostnad av Allahs vrede. Må Allah skydda oss. Och här är vi färdiga med Kitab al-Zuhud. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.